sjuksköterska sa till mig för några år sedan, hur kan du vilja jobba med läkemedel hela tiden? Det är ju så tråkigt. För mig är ett sånt uttalande helt obegripligt. Läkemedel är ju så fascinerande. Dessa molekyler kan vara overksamma eller dödligt giftiga. Men så finns det ett litet terapeutiskt fönster när koncentrationen i blodet blir rätt. Och sjukdomar kan lindras, ja till och med botas. Hur ska man då uppnå denna koncentration och tämja besten? Det handlar om många steg som måste bli rätt. Jag heter Mattias Pålsson och jag är apotekare på Akademiska sjukhuset där jag via olika arbetsgivare har varit aktiv i snart 20 år. Vi är många som jobbar med läkemedelshanteringen på sjukhuset och ser till så att korrekta intravenösa vätskor och tabletter finns på plats när de behövs. Att det finns rutiner och elektroniska mallar i våra journalsystem för hur ordination, iordningställande och administrering ska ske på ett säkert sätt. Läkemedlen ska köpas in och via upphandling hålls kostnaderna nere. Vi vill också tidigt få tillgång till ny forskning, vilket sker via så kallad klinisk läkemedelsprövning. Vissa läkemedel är så giftiga så att det finns risker för dem som hanterar dem, och då måste vi blanda till läkemedlen i så kallade säkerhetsbänkar. När extra höga krav ställs på renhet jobbar vi dessutom aseptiskt med att bereda i renrum, klädda i overaller som för tankarna till måndräkter. Det är många kugghjul i detta maskineri, och saknas det till exempel städning av renrummet eller om ventilationen stannar av så kan det få stora konsekvenser. Jag kommer inte att gå vidare in på detta, men vill tacka alla kollegor som engagerar sig och gör ett fint jobb. Fascinerande läkemedel. Det finns gott om exempel. Jag tänker till exempel på fentanyl. Detta centrala läkemedel inom anestesi är tyvärr mest känt i missbrukssammanhang, men är oerhört värdefullt som till exempel narkosmedel eller vid svår smärta. Amerikanska myndigheten FDA, Food and Drug Administration, har försökt visa hur mycket pulver som dödlig dos av fentanyl motsvarar. Man gjorde det genom att lägga en knivsudd av pulver på det minsta myntet som finns i USA, en penny. Ni vet, det där kopparfärgade lilla myntet med Abraham Lincoln på. Dödlig dos av pulvret täckte knappt hakan på den gamle presidentens profil. Det är uppenbart att denna potenta typ av substans måste hanteras på ett säkert sätt, och där kommer vi farmaceuter in i bilden. Sen finns ju läkemedlet botulinumtoxin, Botox, också som ett exempel. Våra barnneurologer använder ju det för att behandla muskelspasmer. Dödlig dos av botulinumtoxin är nog en faktor 10 000 gånger mindre än fentanyl. Så då är vi nästan nere på Lincolns enstaka skäggstrån. Men vid rätt hantering är det också ett säkert läkemedel. Hur har jag då hamnat med att jobba med läkemedelsfrågor på ett stort sjukhus som Akademiska? Jag tror att allt började när jag gjorde min 10:e termin på apotekarutbildningen i mitten av 90-talet. Den 10:e terminen innebär apotekspraktik, och jag hade förmånen att hamna på Danderyds sjukhusapotek med utomordentligt engagerade farmaceuter inom sjukhusfarmaci och kliniska frågeställningar. Det var idel öppna dörrar och jag fick en god inblick i hur läkemedelsfrågor på sjukhus hanteras. När apotekschefen från Danderyd sen fortsatte till Akademiska fick jag fortsatt förtroende, nu som anställd på apoteket, och en tidig och nära kontakt med engagerade kliniker, som professorn i neonatologi, nyföddhetsintensivvård, barngastrospecialister och barnkirurger. Även om jag organisatoriskt tillhör sjukhusadministrationen brukar jag ha min kontorsarbetsplats på vårt fantastiska barnsjukhus. Jag tycker det är så bra att kunna vara ett stöd nära verksamheten och fånga upp saker som är problem eller inte fungerar som de ska. Ett sådant exempel är de ständigt återkommande restnoteringarna, det vill säga när vi som sjukhus eller öppenvårdsapoteken inte får de leveranser av läkemedel som behövs. Vi försöker ständigt hitta alternativ och stödja kring import från andra länder eller hitta andra acceptabla alternativ. Men det är beklämmande att se hur mycket tid våra läkare måste lägga ner på detta med att skriva licensmotiveringar för importläkemedel och tillsammans med sjuksköterskorna höra patienter och närståendes frustration över dagens restnoteringssituation. Någon enstaka gång får jag till och med höra om exempel där barn inte får det ordinerade läkemedlet under någon enstaka dag. Och det får aldrig inträffa. I tillägg till import är annars extemporetillverkning ett alternativ. Detta är något som vi apotekare kan hjälpa till med. Man brukar ju säga att extempore är läkemedel när FASS inte räcker till. Och kanske kan fler extemporeläkemedel vara ett alternativ nu för tiden när leveranskedjorna inte räcker till. Vi bör också ta höjd för beredskap för kris och krig, containerbåtar som står på tvären i Suezkanalen, politiska händelser i världen. Tack vare Uppsala universitet och stadens life science-fokus tror jag ytterligare beredskapstillverkning är möjligt här. Om andra organisationer inte levererar. Men det är en gigantisk uppgift att börja göra någonting liknande. Det är säkert 30 år sedan vi hade den typen av läkemedelstillverkning på vårt sjukhusapotek i Uppsala. Och kvalitetskraven är ju betydligt högre idag. Viljan finns förstås. Inte minst såg vi det under covid-19-pandemin. Som ett exempel kan jag ge produkten sterilt vatten som vi använde för att befukta respiratorer på sjukhuset. Det var omöjligt att köpa rent vatten under några månader när fler och fler sjukhus i världen behövde det för att vårda medvetslösa patienter i respiratorer. Vi satte då upp en egen produktionslina baserat på sterilt vatten från vår dialysavdelning och kunde tack vare gott samarbete på någon vecka lösa detta behov. Det var en tid när så många professioner samarbetade kring ett gemensamt mål. Och det var en fantastisk känsla att vi på så kort tid kunde åstadkomma detta. Jag är övertygad om att det går att åstadkomma igen. Covid-pandemin var ju en stor utmaning för oss alla. Den var lärorik för mig, utmanande och slitsam. Tur att jag kunde hämta energi på Friskis & Svettis på ledig tid. Tack alla funktionärer och ledare för att vi kunde hålla igång. En frågeställning som jag har fångat upp på barnsjukhuset är problemet med att det saknas en beredningsform. Ni vet, en tablett, ett stolpiller eller en oral lösning, det är beredningsformer. Alltså sådana beredningsformer som man kan ge till barnet i den dos som läkaren ordinerat. Många som har haft småbarn där hemma vet ju att antibiotikalösningen lätt hamnar på tapeten eller i pappas hår när barnet vägrar ta det. Men det finns i alla fall en vätska som man kan försöka lura i barnet med en sked, en oral spruta, mutor eller hallonsylt. För många läkemedelssubstanser finns ingen beredningsform som är anpassad för barnet. Det kanske finns en rund tablett med mängden 1 mg och barnet är ordinerad 200 mikrogram. Nu blev det lite matematik och enhetsöversättning här, men ja, beklagar detta. Hur kan man ta en femtedel av en tablett på ett säkert sätt? Tänk på att vissa substanser kan vara så potenta som mitt fentanyl-exempel tidigare. Det går ju inte. Vår standardlösning är att kontakta ett extemporapotek i Sverige och fråga om de kan åstadkomma en bra lösning. Men leveranstiden kan ibland vara för lång och ofta, som till exempel för cellgifter, cytostatika, finns inte möjligheten alls. I många fall blir det familjen själv som ska lösa problemet i hemmet. Och metoderna kan baseras på att krossa tabletter, försöka lösa upp eller slamma upp i vatten. Och sen ta en del av det och ge till barnet. Denna typ av metod fungerar ju utmärkt om man ska blanda till ett glas jordgubbsaft från ett koncentrat. Allt är ju upplöst och man kan med sina egna ögon se att det är jämnt blandat. Men, som min goda vän och professor på BMC här i Uppsala brukar säga, det finns läkemedelssubstanser som har sämre löslighet än marmorstatyer. Så räkna inte med att det alltid blir en korrekt dos genom att slamma upp pulver i vätska. Ifrågasätt om detta är ett välbeprövat och säkert sätt. Fråga gärna apotekare eller varför inte den fenomenala webbresursen eped.se som är ett utmärkt stöd för vårdpersonal. Och lika mycket matnyttigt finns där för patienter och vårdnadshavare. Även om man redan för 100 år sedan tog in Michelangelos Davidstaty för att han inte skulle utsättas för regn, så är inomhusplaceringen i Florens ingen garanti för att erhålla en homogen läkemedelslösning. Tänk på det. Sommaren 2015 låg jag i min hängematta och lyssnade på ett mycket inspirerande sommarprat i Sveriges Radio från en av våra professorer här i Uppsala. Jag fick efter hennes fantastiska berättelse en idé att använda 3D-printning, så kallad additiv tillverkning, inom extempore och försöka ha det närmare patienten, till exempel på ett lokalt sjukhusapotek. Det finns numera 3D-printrar som skriver allt från bostadshus och klänningar ner till intrikata smycken i ädla metaller. 3D-printning av läkemedel, åtminstone mina drömmar, skulle kunna åstadkomma rätt dos till alla barn som kan svälja tabletter i en form som ska vara lätt att ta, ha en form, färg och smak som underlättar barnets följsamhet till terapin. Det vill säga att läkemedlet inte hamnar på tapeten. För de mindre barnen som inte kan svälja tabletter eller de som har så kallad sond ska 3D-printare också kunna tillhandahålla bra alternativ. Tack vare andra engagerade forskare, i detta fall på BMC på Uppsala universitet, ja, hon med marmorstatyn, kunde vi tillsammans med forskare och läkare inom barnneurologi och barnonkologi börja undersöka möjligheten att söka forskningsmedel för dessa idéer. Nu, 8 år senare, kan vi se ett stort antal 3D-printrar som står i forskningsmiljöer på BMC och hos våra lysande forskarkollegor på Ångström-laboratoriet. Vår första doktorand disputerar denna sommar och vi kommer i slutet av sommaren ha våra första läkemedelsprintrar installerade på sjukhuset för utvärdering. Tänk vilken förmån att kunna få arbeta tillsammans med så begåvade, trevliga och drivna människor. Då kan man komma långt. Med drivna människor kan man också åstadkomma nya terapier som verkligen är framgångsrika för våra patienter. Exempel från cancervården är de så kallade CAR-T-terapierna. Dessa avancerade cellterapier där patientens egna celler tas ut, modifieras i laboratorier för att vara målsökande och sen ges tillbaka till patienten för att tumörvävnad ska angripas av patientens egna immunsystem. Och därmed bota, jag menar bota, inte lindra eller kontrollera patientens cancer. En CAR-T-terapi är idag reglerad som ett läkemedel även om det är en cellbehandling. Här tror jag att vi som farmaceuter kan bidra mycket i hanteringen. I Uppsala behandlade de första patienterna redan 2014 tack vare unika samarbeten med forskare i USA. Vi måste fortsätta att bygga på denna typ av samarbete för att våra patienter även i framtiden ska få den bästa och mest kostnadseffektiva terapin. Det finns många projekt på gång som bygger på till exempel målsökande radioaktiva läkemedel mot tumörer eller bakteriefager för att behandla antibiotikaresistenta knäledsinfektioner. Detta ställer ännu högre krav på multiprofessionella samarbeten och ett stort internationellt nätverk. Allt måste förstås följa de regler som myndigheterna sätter upp och jag hoppas på fortsatt bra samarbete för patientens bästa. Det forskningsområde jag jobbat längst med är sannolikt parenteral nutrition, när vätska och näring ges intravenöst. Här startades mitt intresse för säkert 25 år sedan, återigen av en fascination för hur oljedroppar kan ges intravenöst. Genom att med hjälp av fosfolipider från ägggula göra en emulsion som är stabil och kan ges till patienter utan att deras små kapillärer i lungorna sätts igen. Det vill säga att patienten drabbas av så kallad emboli. Luft eller ren olja går ju inte att administrera eller ge intravenöst, som ni säkert känner till. De ämnena är ju inte blandbara med det vattenhaltiga blodet. Och därmed skapas embolier som bland annat undantränger syre till hjärnan. Men genom att homogenisera en blandning av 20% olja, äggfosfolipider och 80% vatten kunde svenska forskare redan i slutet av 50-talet för första gången i världen möjliggöra för långvarig intravenös nutritionsbehandling. Att homogenisera en vätska är samma process som man gör med komjölk för att slå sönder stora fettklumpar. Innan denna milstolpe i forskningen kom till fanns bara intravenösa sockerlösningar, vilket man inte kunde överleva på under längre perioder i de fall näringsämnen inte kan tas upp i tillräcklig mängd via tarmen. För att en så kallad fettemulsion ska vara stabil måste man ha koll på pH-värdet i blandningen. Det får inte vara för surt, utan att varje fettdroppe förblir negativt laddad. Och inte heller får man tillsätta för mycket salter som kan störa den här laddningen på dropparna. På ett sjukhus blir det förstås viktigt att kontrollera hur andra läkemedel som måste ges samtidigt i blodet kan påverka stabiliteten. Numera finns ett stort antal så kallade trekammarpåsar tillgängliga. De innehåller alla tre så kallade makronutrienter som vi behöver: socker, aminosyror och fett. Men för att man ska kunna sterilisera dem, det vill säga upphetta dem till 121 grader Celsius för att döda eventuella bakterier, får de inte vara sammanblandade. Då skulle vi i så fall ha fått ett exempel som bättre passar i köket. Crème brûlée. Via vårt enastående barngastrocentrum har vi framgångsrikt behandlat hundratals patienter som föds med en tarmsvikt, men som genom en multiprofessionell och sannolikt världsledande terapi efter några års behandling kan börja att försörja sig med mat på vanligt sätt. Det är fantastiskt att se detta. Teamet består av barngastroläkare, barnkirurger, neonatologer, barnnutritionssjuksköterskor, barndietister och ibland även en apotekare. Jag har också gjort flera andra nutritionsprojekt inom neonatal forskning, och det känns alltid så stimulerande att jobba tillsammans med detta fantastiska gäng. Det är för de allra minsta, våra neopatienter, som utmaningen oftast är störst med icke-studerade läkemedel. Så där känns det viktigt att lägga resurser. Vi har ju en blandinator också. Denna robot fick sitt namn efter en tävling på barnonkologen för 5 år sedan. För att roboten ska vara elak mot tumörer. Blandinatorn har 2 robotarmar och kan lösa upp pulver, späda lösningar samt tillverka infusionspåsar, sprutor och elastomeriska pumpar för intravenöst bruk. Dessa pumpar möjliggör för patienter att få intravenös terapi under timmar, dagar, ja, upp till en vecka utan att behöva vara ansluten till elektronik, och det här ger ju ett friare liv förstås. Att automatisera iordningställandet av läkemedel via robot innebär fördelar ergonomiskt för våra medarbetare och ger en möjlighet att säkerställa att rätt läkemedel används i rätt dos via bildanalys, streckkods och viktkontroll. Viktigt blir det också att rätt information läses in från journalsystem och överförs till roboten. Helst vill vi sedan också kunna dokumentera att rätt läkemedel getts till rätt patient vid rätt tidpunkt, en så kallad closed loop, där all kritisk information dokumenteras på ett ställe utan manuella informationsöverföringssteg. Vi kämpar på med detta, men utmaningarna är många och vi är långt ifrån ett system i klinisk drift med lika enkel hantering som till exempel vad vi ser i e-handel. Nu ska det ju tilläggas att beställer jag ett par löparskor på nätet och storlek 37 levereras till mina stora plan, så får ju inte det så stora konsekvenser. Läkemedel är ju även för många inneliggande patienter den viktigaste behandlingsmetoden Våra läkare och sjuksköterskor gör dagligen underverk tack vare den fantastiska kompetens vi har på sjukhuset och det fina samarbetet som finns. Det är ju dock svårt att rekrytera och behålla medarbetare i den utsträckning som sjukhuset behöver. Jag tänker ofta på detta och försöker förstå vad jag skulle kunna göra för att underlätta situationen. Att jobba med kompetensutveckling av medarbetare på sjukhuset och bra verktyg för beslutsstöd etc. är viktigt. Dessutom har jag förstått att det skulle vara väldigt värdefullt för sjuksköterskor om fler läkemedel fanns administreringsfärdiga. Jag kan ge ett exempel. Antibiotikumet piperacillin, tazobactam, används väldigt ofta för intravenös administrering. Detta läkemedel bryts snabbt ner och blir overksamt i vattenlösningar. Så för att detta ska kunna injiceras löser sjuksköterskorna upp det i direkt anslutning till administreringstillfället. Dock är läkemedlet besvärligt att lösa och sjuksköterskor får lägga mycket tid på att skaka och skaka för att det ska lösa upp sig. Vi har nu planer för att istället ha en centraliserad tillverkningsenhet för denna och liknande typer av substanser. Som håller färdigberedda i en spruta i en vecka eller så. Hållbarheten sätts lite olika för olika substanser. Vi gör ju lite av detta redan idag, men för att öka verksamheten så behövs utrustning köpas in. Och ute i Europa finns en hel del lämplig utrustning som skulle kunna underlätta i sjuksköterskornas arbetsdag. Det kommer jag lägga mycket tid på nu närmaste tiden för att försöka hitta de lämpligaste lösningarna. Under min fina uppväxt i östra Värmland, jag är från Degerfors, kunde det ibland när man lyssnade på radions P3 hända att radioprogrammen avbröts med meddelanden som en brådskande ambulanstransport på väg mot Akademiska sjukhuset i Uppsala, håll uppsikt och lämna fri väg. Det var tänkt för biltrafikanter på E18, men detta gjorde stort intryck på mig. Jag tänkte mig att den där ambulansen var på väg till ett sjukhus med spetskompetens och goda möjligheter att behandla svårt sjuka patienter. Numera finns det förstås mångdubbelt fler kanaler än P3 för radiolyssnarna och de där brådskande ambulanstransporterna har i många fall ersatts av intensivvårdshelikoptrar, så de dramatiska trafikmeddelandena hörs ju inte längre. Men sjukhuset bedriver fortfarande högspecialiserad vård, men nu med ännu högre kvalitet och framgångsrika resultat. Fortfarande en arbetsplats att imponeras av och vilja vara en del av. Nu börjar min tid ta slut och jag skulle vilja tacka för inbjudan att få göra detta sommarprogram. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla hur viktiga läkemedel är och kanske också hur intressant det kan vara att jobba med dem. Tack till er som lyssnat. Jag vill önska er en fin sommar.